Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna ska ni vara till Vinpratarna.
Hej! Och
hej!
Välkomna.
Välkomna till avsnitt 102.
Sakta men säkert.
Ja, sakta men säkert. På. Nu har vi kommit in i, eller vi är inne i oktober. Det är höst, jävligt deppigt.
Alltså därför, det är så deppigt. Ja, varför blir man så himla trött?
Mörkt, det känns som att det är Mordor. Man lever i det, men det fan.
Winter's coming.
Ja, eller bara mörkt. Ja. Men sen, det var ju en fin höst, men så kom det här kompakta, bara som ett molntäcke som har legat nu.
Och man blir ju vintörstig.
Det blir man verkligen. Vad plockar du fram när det blir lite höst? Så?
Alltså, ja, men lite, det låter så jävla klyschigt, men man vill ju ha liksom antingen antingen vill man ha någonting som är lite rött och murrigt, typ. Gärna mycket tannin. Så här, Sangiovese, Nebbiolo, de typen av Cotteron, alltså Romine, allt sånt. Och sen så vill man ha champagne. För att man behöver piggas upp.
Man behöver piggas upp, ja. Man behöver bli lite glad.
Typ där är jag.
Det är som det är bättre än antidepressiva.
Exakt.
Ja, ska vara funktion. Du, hur går det med allt?
Allt går bra. Vi håller ju på att öppna verksamhet.
Ja, du håller på att
öppna verksamhet. Det är slitsamt och väldigt, väldigt kul. Nu är det inte så mycket vinarbete just nu i den här fasen, men mycket logistiskt.
Mycket pappersarbete.
Mycket pappersarbete. Inte till. Lika sexigt. Nej. Men ett ont måste.
Du får se fram emot när det väl är öppningsdag.
Precis, och när det väl blir fint.
På vindrickandet. Exakt. Och vinserverandet.
Ja, mer serverandet än drickandet.
Men det känns hoppfullt i alla fall.
Ja, väldigt hoppfullt. Det är väldigt roligt. Själv då?
Jo, men det är...
Du har varit ute på resor och bara lägger ut bilder från champagne.
Champagne och konjak
var det. Det går så jäkla bra för vissa som kan resa runt. Ja, härligt.
Det är precis. Resa jobbet, det är ju perfekt. Nej, det var mycket kul. Jag var det var bara någon vecka sedan. Jag träffade Richard Geoffroy på Dom Pérignon. Han som är
trevlig man.
Ja, mycket trevlig man. Jävligt lite knäpp och rolig sådär. Och älskade hans... Hans fnissiga, alltså falsett fnissiga skratt. Det är helt härligt. Ja, jag tyckte det var någon. Och sen var jag även och besökte Remy Martin i Cognac. Första gången jag var i Cognac, så det var kul att se.
Vi håller ju på att plugga till diploma. Ja. Och nästa tenta är ju sprit. Ja. Så det känns ju väldigt lägligt.
Ja, jag hoppas att det, om det kommer något
till Cognac. Och sen nu i veckan åker du till Skottland.
Ja, men jag kommer inte hinna plugga något. Nej. Men så att, kommer det whiskyfrågor och cognacfrågor så är jag ju lugn. Alltså. Men det övriga får vi väl se hur det går med det.
Jag har ju haft tre gotte helger kan man säga. Det har varit Köpenhamn för tre veckor sedan.
Just det.
Sen var man i Paris och sen New York.
Man var i Paris också.
Ja, så det har varit tre liksom
helger. Vad
gjorde
man i Paris?
Man firade en vän som fyllde år.
Ja, vad trevligt.
Så en liten överraskningsresa med fyllt av massa god mat och massa god dryck. Så här 24 timmar in och ut.
Ja,
jättehärligt.
Härligt. Jag fick faktiskt en kväll i Paris också i samband med den här. Eftersom man åker i tåg fram och tillbaka från Cognac. Och så det var väldigt trevligt.
Ah, ni åkte tåg?
Från Paris till Cognac.
Hur lång tid tar det?
Ja, 3 timmar.
Okej, okay, till 21. De är snabba, de här franska tågen.
Ja, men det är rätt snabbt. Och så var det någon lite mer. Men det var väldigt trevligt. Paris är en stad som växer i mina ögon för varje gång jag kommer dit.
Varje gång jag kommer dit undrar jag varför bor jag inte här?
Exakt. Vi har fått några frågor och det är vi såklart glada för. Alla som vill fråga får gärna mejla på vinpratarna@gmail.com eller någon annanstans. Den första frågan här har vi fått från Henrik Åkesson och han skrev så här att Jag sitter och dricker dricker vin från den gamla och nya världen, och vi har en diskussion om årgången som står på flaskan. Är det när man skördar, det vill säga 2013 från Sydafrika är skördad 2013? Och så är det ju, såklart.
Precis.
Årgången är det som står på flaskan, men det som skiljer är ju den södra och norra
hemisfären. Alltså när man liksom skördar är ju olika liksom, så de är ju 6 månader fram.
Före,
precis.
Ja, precis. Ja, fram. Så de
om vi skördar augusti-september så skördar de 6 månader.
Ja, efter, precis. Så ungefär. Deras viner kommer ju snart ut, vissa av dem, redan på marknaden. Så, att, så.
Så man kan ju säga om du dricker ett, säg om du är i mars månad i Sverige.
Mm.
Och dricker, säg om vi är i mars 2016.
Mm.
Och så dricker man ett vitt vin från Argentina som är 2016.
I mars 2016?
Ja. Nej, det är inte mars.
Nej.
Typ, ja, det är
men typ november, okej, typ, december kanske.
Ja, men precis. Ja. Okej, men säg sommaren. Du kan ju dricka ett rosévin.
Ja, det kan man göra, exakt.
I juni.
Som kommer ut fort,
som är helt nyanserat.
Precis.
Det var mer logiskt än mars. Ja, men glöm det jag sa.
Ja, men mars, då är ju skörd kanske. Så precis. Det fanns ju någon logik.
Ja, men det precis. Blir lite klokare av det.
Ja, men det är ganska intressant. Så att de södra hemisfären, de är ju alltid ett halvår äldre.
Så man måste ha lite koll på det. Ja, speciellt koll. När det är liksom unga så här, vita och roséviner som man vill ha friska och fräscha.
Ja, precis.
Kan man ju bli lite lurad av.
Precis. Johan Åsbrink har också mejlat. Och han frågar om det här med djur i vin. Han skriver så att för ett tag sedan fick jag reda på att man använder bland annat gelatin, extrakt från fiskblåsa och mjölkprotein för att klara och filtrera viner. Och det kan ju då vara ett problem för de som är veganer.
Man ska också tänka att det finns liksom inga rester kvar av detta i vinet.
Nej, det gör det ju inte. Men det kan ju finnas en partikel. Alltså det är väl det som är det. Alltså det finns ju fortfarande en risk. Men det är det han skriver också. Så att varför gör man så? Och vad skulle hända med vinet om man avstod från de här processerna?
Alltså det finns ju många viner som inte är filtrerade.
Ja, naturvin.
Ja, och om man har då liksom någonting emot processen kan man ju välja sådana.
Precis, viner. Och det brukar ju skrivas ut nu också. Man brukar kunna se det på flaskor att det är
filtrerat.
Ja, eller vegan friendly eller vegan producerat enligt veganska.
Problemet är ju att det är så mycket, vi har pratat om det tidigare också, att det är så mycket liksom, att vinbranschen inte är så transparent.
Ja.
Detta är ju metoder som man har använt äggvita hur länge som helst liksom, för att liksom klara vinerna.
Mm. Och varför man gör det handlar ju om såklart att man vill klara dem och stabilisera dem så att de ser fräscha och fina ut och kanske
men sätta färg och så.
Ja. Och att man har använt just djur typ äggvita som är ju jätteeffektivt mot att just liksom få bort förfällning och sånt där i vin är ju för att det har funnits i hands. Det är ju så här, det är ju bonde.
Ja.
Det här är ju bondeverksamhet. Det är klart man tog det som det fanns ju inga kemikalier på den gamla goda tiden så att säga. Och idag så klart att det finns ju de, det går ju att ta fram kemikalier som gör samma sak eller gör det på så här, olika centrifugatorer och grejer men ja, då blir det ju kemi i vinet istället. Så det är ju...
Men känner man att man inte liksom vill dricka sådana viner så ska man får man läsa lite mer noggrant på etiketten.
Ja. Men tycker du att känns det som en grej som kommer mer och mer du som är i svängen? Ja. Alltså ser du mer sådana som är veganvänliga?
Alltså, det skrivs ju inte ut så. Alltså, jag kan tänka mig att på Systembolaget finns det kanske vissa markeringar. Men det är ju mer att det är icke-filtrerat.
Mm. Ja, exakt.
Som, alltså, jag tror vi kommer ju dricka, eller inte dricka, vi kommer prova 2 viner sen i slutet av avsnittet som är icke-filtrerade.
Ja.
Och att det är liksom non-intervention.
Ja, precis. Men däremot kan man ju fråga sig, för det tar han också upp här, varför, det är ju märkligt att det inte finns innehållsförteckning i vin. Mm. Jag kan tycka att det är konstigt.
Mm, jag håller med.
Eftersom det gäller för alla andra livsmedel. Så att,
Men det är väl någonting som kommer komma mer och mer också.
Jag tror också.
Konsumenter blir ju mer kritiska kring alla produkter. Man vill veta allting in i minsta detalj. Och man har ju rätt till det också eftersom det är någonting man stoppar i sig.
Ja, exakt.
Det är samma som med medicin och samma som med smör. Alltså vad som helst. Liksom.
Och även som du sa inledningsvis, det finns ju ingenting kvar av de här produkterna.
Nej.
Men återigen, om det finns risk för att det finns en enda liten mikropartikel så är man vegan så klart. Och då vill man ju inte ha det heller.
Nej. Och man kanske inte vill...
Man vill inte ens att det ska ha varit...
Nej.
Precis. Nej, precis. Ja, spännande fråga som man kanske får återkomma till. Det känns som att man kan göra ett helt avsnitt på djur i vin. Eller veganvänliga alternativ. Vi har också fått en fråga från Rasmus Klamas som undrar lite grann över det här, ja, men den debatten som har varit lite grann kring Robertson i Sydafrika och arbetarnas förhållanden. Och hans fråga är, hur tänker ni kring rättvisa förhållanden för arbetarna och sånt när ni köper vin? Borde man sluta köpa vin från Sydafrika, Argentina och Chile nu bara för att man inte vet om arbetarna kan leva på sin lön? Eller vad tänker ni?
Och, alltså det är ju också så jäkla svår.
Ja.
Liksom, det, viktiga, alltså det är ju superviktigt att alla produkter man köper, att man vet att det kommer från ett rättvist, liksom, rättvist plats. Man vill ju att det ska liksom vara fair.
Det vill man ju verkligen. Men det är ju också jävligt svårt att kontrollera.
Mm.
Däremot så kan man väl... Men det är också lite sunt förnuft ibland. Mm. Det är väl på något sätt, köper man en bag-in-box, vilket jag skrev i ett mejl här till Rasmus också, att så... Men de billiga boxarna till exempel, för 169 spänn eller vad de kostar.
Hur kan det vara så billigt?
Liksom? Hur kan det vara så billigt? Någon måste ju betala priset i något led och det är ju...
Men det gäller ju allting.
Ja, men jag menar det.
Det gäller ju kläder, det gäller liksom
exakt,
mat.
Exakt, det gäller ju H&M eller liknande också. Så det är klart att det gäller även vin. Och då kanske man... Det är ytterligare en anledning att satsa sina pengar på att dricka lite bättre. För mindre producenter och högre kvalitet har man fått bättre kontroll på.
Verkligen.
Och det blir lite bättre insyn också.
Och samtidigt, det gynnar ju inte Sydafrika heller att bojkotta, alltså det är klart man ska bojkotta producenter som inte hanterar liksom de här frågorna bra.
Mm, absolut.
Men det gynnar ju inte Sydafrika i helhet att bojkotta liksom generellt. Alltså det finns ju jättemånga som jobbar jättebra.
Ja, exakt. Så vi som konsumenter behöver inte bojkotta hela Sydafrika eller hela Chile bara för att några producenter beter sig illa. Nej, men så är det ju. Men det är också svårt, hur fan ska man få reda på det? För det här var ju liksom ett journalistiskt jobb, någon som hade avslöjat en grej eller gjort lite intervjuer. Och så här, även om man haft det på känn så är det ju, det är svårt. Man kan inte ringa till varenda producent och fråga.
Nej, utan det är jättesvårt.
Ja. Men ja, vaksamhet och lite sunt förnuft får man väl ändå. Och ifrågasättande så gott det går i alla fall.
Verkligen.
För det är klart att det är viktigt. Ja, ska vi gå in på... Dagens ämne.
Dagens ämne. Mm. Alltså jag tycker vi häller upp lite vin. Det känns så tomt i glasen.
Mm. Nu gör vi det. Dagens ämne är ju Sicilien. Eller åtminstone det röda Sicilien.
Ja.
Det var tanken från början att det skulle vara det vita och det röda. Kanske inte Marsala, men vi fick inte tag på något vitt. Det är svårt, vi behöver vara nära.
Men jag ser ut det som en möjlighet.
Ja, jag ser också
det. Då blir det ett vitt Sicilien snart.
Exakt.
Och ett Marsala special.
Mm. Och jag tycker att det är ju... Sicilien är ju traditionellt en vitdruveö.
Mm. Har du varit på Sicilien?
Jag har varit på Sicilien en gång, va?
Berätta, när var det?
Det var... vad kan det ha varit? 7 år sedan kanske, något sånt där.
Mm.
Det var jävligt härligt. Det var nästan en vecka.
Åkte du dit i liksom semester?
Mm, precis. Jag skulle på semester i Kalabrien. Och så stannade vi till på vägen tillbaka. Vi flög till Sicilien och hyrde bil. Och så åkte vi över till Kalabrien. Och sen på tillbaka vägen så hade vi en vecka i Taormina.
Mm.
Riktigt, riktigt härligt.
Lite av ett drömresmål för min del. Alltså både Korsika och Sicilien är två öar som jag verkligen vill.
Det var superhäftigt. Jag bodde på ett hotell där som låg högt upp i byn.
Mm.
Och med så stor balkong. Så man såg liksom hela byn och man såg Etna.
Ja,
det var så jävla häftigt. Och på kvällarna såg man liksom hur det glödde och rykte där uppe. Mm. Så det var jäkligt häftigt faktiskt.
Också lite läskigt, det är en aktiv...
Ja, den är aktiv, alltså. Ja. Det är...
När hade den sitt senaste utbrott?
Det vet inte, jag kan inte. Det. Nej, kan vi kanske kolla upp?
Jag för mig att det var ändå ganska nyligen. Mm. Exakt, ja men förra året.
Ja, förra året, tror jag. Mm. Jaha.
Nej, för jag minns att det 2015. Var lite snack om vilka vingårdar som klarade sig och sådär.
Ja, just det, 3 december 2015.
Mm.
Men det var ganska milt och såklart.
Mm, det var bara en liten...
Ja. Ja, men det är ändå fantastiskt. Den ligger där på ett rör. Det är ju ganska fascinerande.
Spännande.
Ja, verkligen. Men du har inte varit på...
Jag har inte varit där, men så här, man har ju liksom läst mycket. Så här, och det känns, när man läser, att det känns som att det är liksom en helt annan del av Italien.
Ja.
Att det är verkligen så här lantligt, rustikt.
Väldigt så.
Och liksom mycket mer influenser, både från liksom Nordafrika och Spanien och Grekland.
Mm.
Och att det är så... Det är ju den största ön i Medelhavet, men fortfarande att själva ön, att det finns liksom olika delar som också liksom kulturellt och att det är liksom
och klimatmässigt allting är liksom,
och språkligt och allt, alltså det har ju varit så mycket liksom,
men det var
ju
ganska fri del också, eller fri från Italien.
Ja, men det har varit en väldigt brottslig och kriminell.
Ja, det är väl fortfarande.
Liksom, att det är ändå lite, alltså lite farligare, lite varmare, mer liksom, det är någonting som tilltalar
väldigt mycket. Det är liksom, spännande.
Det är väldigt spännande.
Mm. Det är det.
Och just det här med liksom vulkanen och också att liksom gastronomiskt, att det verkar finnas så himla mycket färska produkter, alltså allting liksom, mycket färsk fisk, mycket frukt, olivolja, nötter.
Verkligen.
Ja, men alltså som i resten i Italien med mycket mer liksom.
Men också det här ganska liksom, mycket rustika, enkla, lite fattiga matlagningen som jag ju som älskar. Så jävla gott det är. Fantastiskt. Det var ju också så lustigt men så här, på så här klassisk manér. Jag minns om man var där. Gick på några och vet så här. Men försökte hitta lite olika restauranger. Men den bästa restaurangen var på någon bakgata högt upp i byn. Som liksom, det, verkligen, det var typ två bord där inne. Och så stod det någon mormor in i ett kök och lagade en så här grym penne arrabbiata. Och så bara så hittade det. Och så gick vi tillbaka dit. Liksom, nästan så det fanns ingenting som var bättre. Nej. Det var jävla härligt.
Alltså, jag måste verkligen. Nästa år kanske blir ett Sicilien-år. Åka dit och utforska lite.
Kör på det.
Men historiskt, om man pratar, alltså, de har ju odlat vin jättelänge. Men precis som hela Italien alltså, har lång vinhistoria. Mm. Men det som känns mest intressant är väl att prata lite om det moderna. Alltså man tänker liksom 30,
ja, men det
30 år bak.
Ja.
Framförallt liksom kvalitet. Att det har liksom, det har hänt så himla mycket.
Det fortfarande är det ju, alltså vi kan ju också säga att det är Italiens fjärde största vinregion.
Ja.
Efter Apulien, Venetien och Emilia-Romagna.
Ja.
Och
det är typ 7 miljoner hektoliter. Alltså det är fortfarande så jäkla mycket vin
som pumpas ut. Alltså. Ja. Och bara det mesta historiskt sett har ju varit bulk eller för liksom måste man ha skeppat norröver för värmeutsproduktion tydligen. Jag vet inte, jag har läst någon siffra här med att det är bara 5% av allt vin som produceras på Sicilien som faktiskt buteljeras
för att drickas. Ja, så det är mycket som säljs i bulk och blandas in.
Det kan ju hända att det har ändrats lite grann bara de senaste 5 åren här eftersom det har hänt helt mycket. Men fortfarande, alltså allt det vi pratar om kvalitetsviner på Sicilien är ju väldigt små producenter. Så att så jävla stor skillnad tror jag inte att
det är. Men för på 80-talet så var det ju Apulien och Sicilien som var de största liksom, störst producerande liksom, bulkvinsregionerna.
Ja.
Och på den tiden så när man läser om, alltså Sicilien har fortfarande ett liksom dåligt rykte inom Italien också för att producera liksom så här, ja men ganska liksom innan kylkontrollen så oxiderade starka liksom viner som var ganska trista och meningslösa. Men så här, det är så torrt och varmt klimat så det är klart att de känner så här, vi kan ju utnyttja detta och liksom producera jättemycket vin för att det är ganska enkelt.
Ja.
Och det är klart det handlar om pengar, desto större volym desto mer pengar och det är liksom bönder.
Ja.
Så det är ju ganska logiskt men det är också jäkligt spännande liksom i den här, om man säger liksom från början på 2000
det har hänt
att det har hänt så jäkla mycket och vi ser ju bara på liksom 5-6 år som man själv har jobbat i liksom vinbranschen att varje år känns som det kommer fler mer intressanta producenter och att importörer tar in mer och att det är lite mer fokus. Lite så att men Piemonte, Toscana, Veneto kommer ju alltid vara populära liksom, kvalitetsregioner men att just Sicilien är nu liksom
så här, det är superhett.
Ja, och så här inhemska druvsorter som är jäkligt spännande och liksom, alltså, producenter som gör viner i liksom en egen personlig stil. Det är jäkligt, jag vet inte, det är kul.
Ja, det är jättespännande.
Och ofta mycket billigare om man ser på Toscana och, och druvsorter som kanske också är lite mer intressanta.
Ja, men det är ju det klassiska ju. Man har ju den bilden av Sicilien som, precis som du sa, som ett varmt och vin med så här trista, platta, uppumpade viner. Men det vi kommer att se här idag är ju också att det finns de här som odlar, eftersom det finns möjlighet också att odla på hög höjd, uppemot 800-900 meter.
Ja, men precis, runt Etna och liksom den östra delen så finns det ju jätte...
Ja.
Det är ju ganska kul också, man ser liksom, det är ju en ö, men just klimatmässigt är det sådana stora skillnader.
Att ja, ska vi snacka lite om det?
Liksom skörden kan ju ske liksom under 3 månaders tid på hela ön, vilket är ganska spännande om man tar liksom... Jag vet inte, du var i östra delen när du var där.
Ja, nordöstra ligger det liksom. Ja, precis.
Om man går allra längst väst, alltså längst ut på spetsen.
Mot Marsala-trakten där.
Precis, där är det ju så, du ser ju Nordafrika därifrån.
Ja.
Och det är liksom...
Ja, där har man den där vinden också. Vad heter den? Scirocco vinden. Jag vet inte om någon speciellt namn. Jag tror att den heter Scirocco och sånt där. Som ju för med sig massa från liksom Sahara. Alltså det,
Sahara-vinden. Ja. Och sen om man tar liksom den mest södra spetsen som ändå ligger österut. Där är det ju fortfarande, om man tar liksom bredd, det är sydligare än Tunis.
Ja, precis.
Så det är ändå... Jag vet inte, det är ganska häftigt att se liksom hur varmt och framförallt torrt. Vilket, det är ju ganska kul för nu har vi har 5 viner framför oss.
Ja.
Jag tror de flesta är ekologiska av de här.
Ja, jag tror det.
I alla fall 3 av dem.
Ja.
Vilket, det säger ju ganska mycket att det är väldigt enkelt.
Ja.
Alltså man har vindarna, du har torkan. Det är väldigt, alltså det är problemfritt.
Ja.
Så det är snarare typ så att behålla syra, behålla elegans.
Ja.
Liksom den... Alltså när man skördar som är gemensamt. Men det är, jag vet inte, jag tycker det är väldigt... De har ju mycket för sig.
De har mycket för sig,
alltså ja. Rent klimatmässigt.
Ja.
Så det är ju framförallt liksom att hålla elegans och fräschör.
Ja, ja. Jag kan också nämna att det finns bara en DOCG ju.
Mm.
Och den heter Cerasuolo di Vittoria. Och ligger visst på den sydöstra udden som du pratade om.
Och det är väl där man kan väl säga att det är den, alltså kvalitetsmässigt är det ju den östra delen som står för liksom störst kvalitet.
I ja, form av liksom, mycket tack vare höghöjdsgrejen från
ja.
Ja, visst.
Och mitt, om man ska så här... Det blir ju alltid att man liksom generaliserar, vilket är tråkigt. Det finns ju alltid undantag, det måste man säga.
Ja, men
man måste ju liksom alltid generalisera. Men
nu har vi valt ut eller, några bra exempel. Alltså, vi fokuserar ju på alla fall någorlunda, eller viner med någorlunda kvalitet eller till och med riktigt, riktigt bra kvalitet.
Mm.
För det tycker vi, det är väl det vi vill lyfta fram i det här programmet. Så kan vi återkomma till Marsala och liknande i något annat sammanhang. Som också är bra, ja, men absolut. Men det ju, finns ju ingen anledning att sitta här och prata om röda bulkviner från Sicilien.
Nej, men det är ju framförallt i liksom österdelen där liksom kvalitet och där liksom det händer mycket grejer.
Ja.
Mellersta delen, där finns det ju jättebra viner men inte lika, alltså det har inte kommit lika starkt liksom.
Nej, precis. Ska vi snacka lite klimat då? Alltså överlag så är det ju så sagt varmt och torrt, konstbevattning oftast ganska nödvändigt, men inte alltid, men oftast. Höghöjdsodling då möjligt, framförallt runt Etna.
Och men också att där är det ju lite grönare.
Ja.
Och där är ju där, om du skördar först längst västerut,
ja.
Det är som varmast, så skördar du sist längst österut.
Precis.
Kring Etna, beroende på ja, men höjd och
ja.
Det är lite svalare.
Och den västra delen, du kanske har koll på klimat, men den västra delen där har vi ju, det är den mest vinproducerande delen på
Sicilien. Och ganska mycket, det är typ 85%.
Eller? Ja, men skitmycket, men det är också för att Marsala och Alcamo är ju här. Samtidigt så finns det, händer det ganska mycket på kvalitetsrödvins, eller vinsidan, Planeta, jag är din här, det är ja, som kommer starkt även på
det. Det är
den,
också lite kul att... prata lite mer om Planeta för att de var ändå en av de liksom, fanns ju några pionjärer där liksom i början på 80-talet som liksom ville ja men som ville lyfta regionen.
Ja.
Planeta har ju verkligen
varit en av dem.
Ja, en av dem, men de började också plantera internationella druvsorter, alltså ja. Chardonnay, Cabernet som jag och liksom pushade jättemycket.
Ja.
Och jag tror en av de första liksom sicilianska vina i Sverige var ju Planeta Chardonnay. Liksom,
ja, som exakt.
Har, jag vet inte om den finns nog fortfarande på IB säkert.
Ja, det gör den kanske
men sån där riktigt smörig, äckad Chardonnay. Men det är ändå så här, även om det inte är viner som kanske tilltalar oss personligen så är det ju bara väldigt, det är kul för att de har varit en, liksom en
verkligen.
En av dem som liksom har drivit kvaliteten
ja.
Framåt,
ja.
Får man väl ändå säga.
Så man åker därifrån då via de centrala delarna så är det, de centrala delarna på Sicilien är väl de som kanske är tristast.
Ja, alltså dag, det finns ju några bra, men Planeta håller ju till där bland annat. Och
håller inte de till mer åt alltså åt det västra hållet? Tror jag.
Alltså de kanske har det också, men
ja, de kanske har det fler. Ja.
Och sen Dona Fogata.
Ja, precis.
Bra Cosamano och lite större.
Mm.
Men det, man hade jättegärna åkt till Palermo där ju. Liksom
ja, men det är på norr... Ja, visst. Sydöstra delen är ju Nero d'Avola-land i allra högsta grad. Och där vi ska ju faktiskt dricka ett vin från Kos, som är ju en av de ledande producenterna i den sydöstra delen. Det ska ju bli spännande.
också en av de som liksom ville höja Vittoria liksom,
ja.
Och att ja. Det skulle bli liksom vad det förtjänade.
Visst, och de, sedan då, de nordöstra delarna runt Etna där, så är det lite för svalt för Nero Davola. Så här ser man då de här lite, lite mer eleganta Frappato och Nerello Mascalese och så vidare.
Men det är också lite prova. Kul om man pratar här liksom bergen där, att det, på vintern så är det ju snö.
Ja, visst.
Så det, är ändå så
det kan man ju, om man går och googlar i Etna så kan man i väldigt många bilder där det är, där det är snötäckt.
Ja,
det är fantastiskt.
Det är ändå häftigt att man ser liksom de här stora liksom skillnaderna.
Ja, det är skithäftigt. Är det. Vad ska vi säga mer?
Ja, men druvsorter är ju ganska kul. Alltså det är Nero Davola som framförallt är viktig.
Mm.
Sen så har vi
som heter Calabrese på lokalt oftast.
Precis, Calabrese.
Mm. Det är samma, va?
Och sen så har vi pratat lite tidigare i avsnittet okända druvsorter.
Mm.
Om Nerello Mascalese och Nerello Cappuccio.
Ja.
Där vi provade, vi ska prova en.
Vi provade Nero Davola då också, gjorde vi inte det? Eller var det Nerello Mascalese?
Jag tror det var Mascalese. Nu var det ett tag sedan, ja, men det är kanske värt att lyssna, gå tillbaka.
Man borde dricka oftare, tror jag. Precis. Det heter. Mm. Det var ett tidigt avsnitt.
Och Mascalese och Cappuccio där, som brukar vara en lite rustikare variant. Då.
Just det.
Och sen även, det är ju en del internationella, alltså Syrah Merlot och Cabernet Sauvignon, det är också ganska populärt. Och sen av de vita, så Cataratto och
Cataratto är överlägset
störst. Insolia, och sen även alltså Chardonnay och Viognier och sen Sibobo som är muskat. En variant, eller inte variant, en synonym till muskat.
Ja.
Klassisk sommelier-tävlingsfråga. Ja.
Ja.
Men så det finns ju verkligen mycket att liksom utforska, men personligen tycker väl att det är de inhemska druvsorterna som känns som de mest intressanta.
Ja, det är ju nästan alltid roligast på något sätt.
Och det känns som att producenter också har förstått det och vill höja liksom.
Ja.
It makes most sense.
It makes most sense, precis. Men också, alltså nu har jag inte färska siffror, men det är ju ganska få producenter. Eftersom vi tänker på att de producerar så oerhört mycket vin.
Och så det är ganska få producenter. Var det 450 eller något sånt där?
Är det så många idag i alla fall?
Ja, jag tror att det är över 400 i alla fall.
Ja, då har det växt ganska rejält, men fortfarande ganska med tanke på. Men det, jag läste också någonstans att det tydligen berodde på att det var först på 50-talet som bönderna fick liksom börja odla sin egen, de fick liksom sin egen mark och fick göra vad de ville med det. Och det var någon sorts jordreform. Så
det att man, kanske man ska tuscha vid också, att det är liksom, det finns ju många bönder, men många säljer ett kooperativ. Det är ju från ett kooperativ som är
det stora. Ja, visst.
Än så länge.
Ja, men också att det är ju en bulkregion fortfarande. På grund av, som sagt, det som skeppas iväg till annan typ av produktion.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi börja prova lite vin?
Det tycker jag.
Vi har fem röda viner. Mm. Så vi kör först två och sen tre då.
Först två och sen tre. Då har vi först här ett vin som heter så mycket som... Ska vi börja med den?
Sensan,
ja precis. Vi plockade på oss en klassisk... ganska, en Nero d'Avola är det billigare.
Det är lite kul för alltså just Nero d'Avola, det kommer från Avola, alltså byn.
Staden, eller byn, ja, samhället.
Alltså det svarta liksom från ja. Avola, vilket också... Ofta liksom i Sertolo Vittoria så blandar du ju Frappato som är en väldigt ljus druvsort som vi ska prata om lite senare.
Mm.
Men just med Nero d'Avola som alltid ger mycket färg.
Mm.
Alltså mycket karaktär, mycket liksom choklad.
Ja.
Men kan också vara ganska så här, vad ska man säga, versatile. Men det kan göras många olika stilar. Så det kan ja, göras den här liksom, precis, ganska juicy, mjuk stil. Men sen kan du också få den här för att det finns ju tannin och extrakt.
Mm.
Så man kan få ganska mörka, tuffa viner som med lång lagringspotential också.
Mm.
Beroende lite på var det växer och sådär. Vilket är kul.
Och det här är gjort av en producent som heter Orion Wines på Sicilien. Och namnet Sensa betyder utan, eller att vara utan. Och det har väl att göra med att de helt enkelt, att det är organiskt. Att de inte har några tillsatser eller något sånt där. Mm. Försöker de.
Och den här köpte du på Bolis nu,
va? På Bolis, ja. Mm. Nummer 71 786 och 89 kronor.
Mm.
Det här är en sån flera som finns på väldigt många Bolis.
Mm.
Smaken är, eller doften är roligare än smaken. Smaken är väldigt så här fyllig och lite men så här sylt, bärsyltig och
ja, men väldigt alltså den är inte så komplex, men det är så här ett fruktigt.
Det är ett bordsvin, ja. Liksom. Verkligen inget fel på det, men smakmässigt så det lämnar inga bestående intryck direkt.
Det har en liten så här chokladbitterhet i finishen.
Lite som, klen syra för att det ska vara kul.
Ja, och det är också en grej just med Nero d'Avola, att den har inte så mycket syra. Den Nej. Brukar ligga runt liksom medel,
mm.
medel plus i bästa fall.
Mm.
Så därför kan det också vara en schysst grej när man blandar ut med Frappato som har mer en syrik frisör. Ja. Liksom.
Men verkligen inget fel på det vinet. Man får 89 kronor över bra pizzavin.
Exakt,
ja.
Pizzavin.
Skulle till och med, vi pratade här om de underbara Penne Arrabbiata, bland det bästa som finns, tycker jag.
Ja, det är så jäkla gott. Jag var faktiskt på italiensk krog igår. Åt, vad heter det? Kalvlägg med saffransrisotto.
Fy fan vad gott. Fy fan vad gott.
Vilket ställe var det på? Gott. På Italiano där på Nybrogatan.
Ja.
Jättegott. Mm. Så här. Först äta vitello tonnato.
Ja, klassiskt.
Sen ossobuco och sen parmesan och sen tiramisu.
Underbart.
Alla fyra rätt. Nu har vi då för att gå vidare fort då. Detta var något som du hade med dig också.
Ja, exakt.
Den har jag inte provat tidigare.
Nej, inte heller. Det var ett vin som det är ett vin från en producent som heter Piano Grillo och det är en 100% Frappato.
12,5% alkohol.
12,5%, ja. Ursprung, Ragusa kommer vinet från. Odlat 400 meter över havet på kalkrik lera. Ganska liten producent, ska jag säga här. Ja, drivs av familjen Lorenzo Piccione.
Piccione.
Och de är ekocertifierade och producerar bara...
Som typ allt annat.
Ja, men typ som allt annat. Och producerar bara 30 000 flaskor om året.
Det som är lite kul, bara att kolla på färgen här. Så den första Nero d'Avola som var väldigt så här mörk och liksom rubinröd i färgen. Så den är mycket mer, alltså om man tänker mot Pinot Noir-hållet i färgen. Alltså
ja,
den är
väldigt liksom, mycket eller,
så. Väldigt liksom jordgubbsröd,
ja.
Ljus och så här lite vattnig kant. Och väldigt transparent. Alltså man ser ju igenom, jag ser ju mina anteckningar och min hand.
Ja, exakt. Liksom, jag kan läsa pappret här genom vinet. Och man, av det här, just det här vinet gör man bara 8000 flaskor om året. Så det här är faktiskt ingenting som går att få tag på bolaget. I alla fall inte än. Men jag tror att det kanske det finns på restaurang. För restaurangfolk så finns det. Det är Vin Oliv som importerar det här.
Har vi någon typ av prisindikation?
Ja, ungefär. Mm. Alltså ungefär 120-130 spänn okay. till restaurang.
Ja. Ja, men det kan ju säkert vara så att den kommer komma typ i... Så man kan beställa privatimport. De flesta grejer kan man ju faktiskt privatimportera. Så... Faktiskt.
Oh, jäklar. Vilken...
Väldigt syrarik alltså.
Väldigt syrarik. Nästan... Så lingon, så syrliga lingon.
Ja, och den har lite, som jag brukar säga, den har lite så här reduktiv pruttighet liksom, ja, på näsan. Jag kan tänka mig att det här är också, ett som också ska ha lite tid. Det känns väldigt primärt.
Ja, vad är det för, vad står det för år på det? Det är 2015, ja, precis.
För mig är nästan lite för syrligt.
Det är bra att man har skrivit också 2015 efter Kristus, AD 2015.
Ifall vi undrar.
Ifall vi undrar, annars tror jag.
Nej, men alltså...
Alltså, men nu har jag snurrat på det ganska mycket. Och nu är lite av den här reduktiva känslan borta. Och det kommer mer av det, måste säga, härligt svartpeppar och sånt. Som jag också, som man gillar i just den här typen av saftiga viner. När de får den här kryddbettet också. Härlig näsa, tycker jag.
Men den är lite för syrlig. För frukten. Alltså, på smaken så är det bara syran som är där. Jag gillar näsan, men det blir typ så här... Nästan såhär citrusyr liksom.
Ja, men bara, visst.
Förväntar mig inte det riktigt. Så här, som att bita i grönt äpplesyra typ.
Ja, men lite så. Som också att munnen är lite torr. Det är någon sorts, jag vet inte vad det är.
Men fin näsa och liksom lite liksom.
Jag skulle bara säga att det här är lite för ungt. Mm. Jag tycker att det har alla kvaliteter. Om jag skulle börja testa det igen om ett år eller två. Jag tyckte det var gott. Vad ben, då har vi då...
More frappato
alltså in the glass.
Frappato, alltså.
Frappato är jävligt kul. Alltså.
Och jag gillar att säga frappato också.
Ja, men det låter härligt. Man blir glad av ordet. Ja. Det är lätt att säga.
Det känns som man kan liksom italienska.
Ja, frappato.
Och jag liksom, frappato. Jag vill liksom bara understryka att jag är jättedålig på italienska uttal.
Mm.
Så för alla liksom... Du är
bra på franska, jag får bra på italienska.
För alla liksom italienare där ute, jag ber om ursäkt.
Mm. Jag ska mästra dig som du brukar mästra mig när jag säger något fel på franska.
Men du, exakt, usch. Men det som, jag kanske ska börja på lite italienska kurs nästa år. Jag är en kompis.
Mm.
Går liksom så här kvällstid.
Gjört.
Och plugga lite italienska, så kanske om två år kanske uttalet blir lite bättre. Så ni får stå ut tills dess.
Det är perfekt. Perfekt.
Så i glas nummer tre då.
Mm. Har vi den legendariska? Eller legendaren, levande legendaren.
Ja, man får ändå säga att så detta är Arianna Occhipinti.
Mm.
Vilket är kul. Detta är liksom en ung tjej. Hon är typ 33.
Ja, något sånt där. Ja.
Och liksom började när hon var 16.
Ja.
Och hennes farbror har ju också varit i vinvärlden. Det är nästa vin vi ska prova.
Är han inblandade, precis. Ja.
Så de delar ju samma namn och Occhipinti då. Och detta är ett vin som är gjort på gamla stockar. Också kring Vittoria.
Ja.
Så inte liksom mer kalkhaltig jordmån.
Mm.
Precis som den förra. För att du gillar ju det.
Ja, den gör ju det.
Och detta är gjort på gamla stockar. Här kan vi prata så här no intervention vin liksom. Allting avskälkas, jäsers på slavonska fat.
Mm.
Ingen klar, varken klarning eller filtrering. Tillsätter lite svavel, men det är fortfarande liksom hon jobbar väldigt liksom.
Ja, det är väldigt naturnära. Mm.
Ja, det får man säga.
Ja.
Och jag träffade henne en gång, fantastiskt ödmjuk tjej. Hon ritar ju alla etiketter själv också.
Ja, hon gör det.
Vilket är lite extra kul.
Det är fantastiskt, tycker jag. Ja, men vilken success story ändå. Mm. Hon har gjort mycket för Sicilien.
Verkligen.
Det finns ju någon... ja, men det fanns någon här i småpartisortimentet också som skulle ska finnas på det. Den som heter SP68.
Precis. Denna ligger runt... Detta är privatimport.
Ja.
Så jag vet inte om den här årgången är slut, men det kommer komma 15 snart. Det är
2014.
Det är 14. Ja. Så den ligger runt, alltså under 300 spänn, så runt 205 kronor för denna. Men den enklare, SP68, som bara är Rosso, som är en blandning Neodavola och Frappato.
Mm.
169 spänn i BS.
Ja, det är grymt. Döpt efter vägen som går fram till vingården.
Det är bara det jag älskar.
Bara det,
Nummer 99178.
99178.
Och för mig är det typ det bästa pizzavinet.
Ja, men det är typ det ultimata.
Alltså, det kostar pizzavinet. Ingenting.
Nej.
Och det, är så, det håller en sån jäkla hög kvalitet. Ja. Man kan typ så här, det är sånt vin. Drick det lite svalt. Borgonkupa. Ja. Du kan dricka helt
enkelt. Jag är lätt. Alltså.
Utan lätt. Problem.
Ja, det slinker ner innan man hinner ens märka det.
Och detta är precis som, om man jämför då med de andra två, så har denna lite mer rubinröd.
Mm.
Den har liksom en viss, nästan lite mognadsfärg i liksom färgen.
Verkligen, det är ganska fascinerande.
Den ser väldigt italiensk ut i färgen. Och du vet, den körsbärsröda. På doften
då. Sett, väldigt mycket mogna bär och lite kryddor.
Den ligger på 13% alkohol.
Mm.
Lite så här yoghurt, alltså här varma yoghurtbär, kryddig.
Precis. Men någonting lite jordigt också, lite så solvarm jord.
Jag får ju lite burgundisk känsla med denna på näsan.
Mm. Mm.
Här har man ändå lite tannin, alltså små tanniner som liksom nästan sig fast, men finishen är ändå väldigt så här fruktig och osig.
Det är ju verkligen läskande vin trots allt. Men den har ju schysst
bra schysst
struktur.
Den är så här silky, precis när man får in den i munnen, och väldigt så mjuk på tungan. Men sen så har den, lägger den sig liksom små små tanniner som lägger sig liksom precis under överläppen.
Ja.
De var liksom väldigt små liksom. Detta är så perfekt. Alltså, här har vi din penne. Eller bara typ så här en tagliatelle med typ så här någon ragu, alltså vildsvinsragu eller kaninragu, alltså någon liksom någonting med mycket kryddor, alltså så här rosmarin med någon typ av liksom någon liten så här fruktsötma eller så här. Jag kan tänka mig, jag åt en så jäkla god pasta en gång som var, ja men det var körsbär. Körsbär och typ så här peppar, alltså det var också i Italien så här jättemogna söta körsbär som var liksom nästan, jag tror de var typ flamberade i någonting. Och sen var det någon hetta, typ där chili, körsbär och smör.
Ja.
Det var, såhär, det var liksom en konstig kombination, men det var så jäkla gott. För vi hade lite sötma och sen lite spiciness.
Jag tänkte någon sån här, någon härlig majskyckling. Om man tar så små körsbärstomater och kör i ugn. Med massa havssalt, olivolja och typ timjan och rosmarin på. Fan, det är helt grymt i det här.
För det detta är ju ganska... Det är ingenting jag hade velat dricka bara som det är. Man behöver liksom... Det är ju gastronomiskt vin. Man behöver liksom...
Mm, jag hade nog kunnat få i mig en hel flaska av det här också. Utan vidare. Men,
ja, men jag tror det hade gjort liksom sig något, bättre.
Verkligen. Det är klart matvänligt vin.
Mm.
Riktigt bra. Vad sa du att det kostar 285 ungefär?
285.
På som privatport. Ja.
Och det är nog inklusive liksom, avgifter och sånt där.
Ja, det är ju ett köp. Verkligen.
Absolut.
Vem är det som, har och är vinter i Sverige?
Det är Wine Trade.
Wine Trade.
Yes.
Kul.
Let's move on.
Ja, men let's move on i Frappato-spåret, fast uppblandat då. Frappato och Nero d'Avola, intressant.
Precis, och mest Nero d'Avola faktiskt. 60 Nero d'Avola, 40 Frappato di Vittoria, som är typ någon speciell klon av Frappato.
Ja, det är okej. Okay. Och det här är producenten som vi nämnde tidigare, som heter Koss.
Precis, som började liksom på typ precis i början på 80-talet.
Mm.
Där tre herrar köpte upp, så att Koss står då för deras namn. Och nu, detta är verkligen en varning för uttal här. Men exakt.
Giambattista Ciglia, Giusto Occhipinti och Cirino Strano.
Precis, så för dem. Och Strano då sålde sin del. Så nu är det Occhipinti och Ciglia.
Ja, och just Occhipinti, du sa att det var Arianas farbror.
Farbror, precis. Ja. Mm. Så det är ju han som har liksom inspirerat henne. Och de håller, alltså de gör, man får ändå säga att detta är en vina i liknande stil.
Mm.
Det är också en non-intervention, väldigt liksom eleganta viner. Och Koss, alltså de har ju verkligen satt, detta är ju verkligen
de har satt
gjort mycket de har gjort jättemycket för Sicilien och speciellt Vittoria.
Ja.
Vilket är fantastiskt, och också detta biodynamiskt. Och samma här, att det är liksom väldigt mager kalkrik jord som också bidrar med mineralitet och elegans. Också, alltså om man ser liksom Sicilien är ju så mycket vulkaniskt.
Mm.
Så därför i den här typen av viner mer ovanliga än regeln.
Det här är 2013 och redan den här har också en mognadston. Bara kolla också
detta, den här orangea färgen. Pitos Rosso.
Pitos Rosso, ja.
Denna ligger också ungefär i samma prisklass, 250 kronor.
Mm, också privatimport. Eller?
Också privatimport.
Ja. Mycket, mycket mer krydda och...
Men detta är också, det är lite mer färg, lite djupare röd. Det är ju Neo Davalan.
Ja, alltså, ja, men verkligen. Liksom, men... 12% bara. På doften så hade jag nog gissat på mer. Men för den är ganska...
Detta vinet lagas på gamla ekfat. Eller Neo Davalan lagas på gamla ekfat medan Frappaton på ståltank för att behålla liksom mer fräschör. Och... Det kan vara för att Neo Davalan behöver lite mer tämning.
Ja.
Och på tal lite för att återkoppla till det här med djur i vin.
Mm.
Så detta är heller inte klarat eller filtrerat.
Nej.
Och väldigt, väldigt lite svavel. En gram.
En gram, okej.
Okay. Per hektoliter.
Mm. Smaka.
Mm. Väldigt kryddig.
Väldigt kryddig. Mm, jag gillar också.
Mycket fruktigare, mycket mer liksom tyngd.
Mycket, mycket mer av allt på något sätt. Bara lite...
Och mittpaletten väldigt juicy, balanserad. Inte lika...
Tydliga tanniner.
Ja, fast en annan... Jag upplever det som att de här tanninerna är mer mogna än i Frappaton.
Mm, verkligen.
Lite liksom rundare. De sätter sig de är fler, men de känns rundare.
Mm.
Och lite mer tuggiga.
Mm.
Medan... Il Frappaton var lite, alltså lite okay, tuffare.
Ja.
Lite tuffare.
Gott där också.
Du har ju den här liksom jordgubbs liksom fina frukten från Frappaton. Alltså den här liksom lätta, fräscha. Men sen på liksom strukturen och liksom trycket från Neo Davalan.
Det här är en bra ryggrad, liksom en bra botten.
Mm.
Och fortfarande har också fin struktur och välbalanserat. Jag måste säga att det är... Och jag är igen lite förvånad över att för det, jag hade gissat på mer alkohol. Inte för att alkoholen känns i svallet eller så. Utan bara att den har så pass mycket kraft.
Mm. Det är härligt att man ändå kan göra det. För ibland när det blir så här lite lägre alkohol så kan det bli så att syra känns väldigt hög. Alltså om man skulle jämföra lite med den första Frappaton som drack, den låg också på 12,5.
Ja.
Där kände man att det kanske var skörda tid. Alltså för syran var ganska hård.
Ja.
Här känns det som att syran känns lite liksom mer balanserad i förhållande till frukten.
Verkligen.
Ja.
Gott vin, gott vin. Mm. Sen tänkte vi avsluta den här kvintetten då med en Nerello Mascalese.
Mm.
Och då har vi...
Känns ju lämpligt.
Det känns mycket lämpligt. Och då har vi ett vin som heter Arcineri Etna Rosso från en producent som heter Pietro Dolce. Och det här...
Alltså när det gäller Mascalese gillar man ju.
Ja, det gör man.
Det känns liksom så här lite smakmässigt. Lite Nebbiolo.
Ja.
Men lite Pinot i mjukhet.
Men precis, det finns ju den.
Och lite syra också ibland kan få det bli så kryddig.
Ja. Det här är ett vin... Nej, nu ska vi se här fel. Det här är odlat på 850 meters... mot 850 meter över havet, Etna då helt enkelt. Vulkanisk, sandig och stenig lerjord. 18 dagars skalmasterering och 14 månader på lättrostade franska fat. Och naturlig malolaktisk jäsning.
Och väldigt, det är en alltså, ganska ung vingård,
den är från 2005, den här producenten. Right. Så att de inte, har inte hållit på så himla länge.
Det är 11 hektar. Det är en kvinna i röd klänning.
Och exakt, stort hår. Stort hår, någon sorts... Ja, band i håret. Mm. Det här finns på BS, det här vinet. 71674. Och kostar då 334 Oj. Kronor.
Jag spottade mig själv i ögat.
Aj då, aj. Underbar
det,
doft.
Verkligen. Och den har en helt annan typ av tannin än de andra. Det här vill jag verkligen ha... Liksom, här, det här vill jag typ så här... grillar bit kött till typ. Alltså det är jag behöver någonting mer för att bryta ner.
Ja, här är man, de är ganska på det. Mm.
Men det kan också vara ekfatslagringen. Att den här är också lite nya ekfat. Och...
Oh, fy fan, det här var ju underbart.
Mm. Jätte...
Också en fantastisk färg. Den är som, det som drar åt lite orange.
Ja, men det är också lite kul att se.
Rosa, för orange.
Vi har ju lite olika årgångar. Så det här var, både den här och kossan var ju 13.
Mm.
Och jag tycker ändå man märker av det. Att de har fått en liten rondör. Och framförallt i färgen, att de har blivit lite så här, ja, inte oxiderade, men att det har blivit en ljusare färg.
Ja, verkligen.
Eller lite mer, går mer mot lite tegelröda.
Ja.
Men här känner man också lite värme i bröstet. Det känns som liksom...
Mm, det här är 14%. Ja. Den är 14%, så den har ju lite, lite mer av det.
Mm. Ja, men det märks. Men det är också för att den kom precis efter de andra.
Exakt. Och det är en producenten drivs av... en man som heter Michele Faro som kör hem tillsammans med sin bror och en önolog som heter Carlo Ferini.
Nu vill du bara show off.
Ja, exakt. Jag vill bara, ska jag kan säga något mer?
Frappa.
Jag är väldigt förtjust i det här, måste jag säga. Jag gillar det här vinet jättemycket. Och jag har, de gör även en, den försökte vi få loss.
Så har vi någonting prismässigt?
Ja, 334 kronor.
Okej, okay, så den dyraste
i... Det är den dyraste i gänget. Men jag fick, de gör även en Etna Bianco för som jag, när jag, det som, men den fanns inte på tag på nu på 100% Caricante.
Mm.
Som jag, ja, den finns, jag vet inte om den finns faktiskt i, den går säkert också privat importerad, jävligt gott. Mm. Jag blev så här förvånad, det är super
sältan.
Ja, sältan, lite röka mineralen och krispigt och riktigt, riktigt bra syra.
Det får faktiskt bli kanske inte nästa avsnitt, men alltså ganska snart, när vi provar lite mer vita,
ja,
det var sicilianska precis viner. För att det, där känns det ju verkligen som att det har varit så mycket skit.
Mm.
Och att det kommer fler och fler. Mm. Och många av de här producenterna som vi provat idag gör ju vita viner också. Som
ja.
Och Vinti och Anasista och så. Så det är kul.
Summering då? Vad skulle du säga, om du bara får ta med dig en flaska härifrån? Vilken blir det?
Summering är ju... liksom, vilken hög kvalitet för ändå, okej, okay, det är ju inte billiga viner, men de är absolut inte dyra. Om man jämför liksom med, om man skulle ta liksom mer, alltså om man skulle ta Piemonte till exempel, du får ju inte lika hög kvalitet på liksom en,
nej,
du får ju knappt en Barolo för 250 spänn.
Nej, ingen bra Barolo.
Nej. Så summering, väldigt hög kvalitet, väldigt intressanta viner. Om jag får välja ett vin att dricka idag skulle jag nog välja Pitos Rosso från Kos, för att jag tyckte den var mest balanserad och den bjöd liksom på mest idag.
Ja. För mig är det ett lopp faktiskt mellan Occhi Pintis Frappato och Pietro Dolces Drömma Scalese. Det är för att de också tilltalar mig i stilen. Det här, jag älskar det här lite. Men lite läskande och samtidigt
kryddstarka.
Ja, exakt, lite tjurigt.
Mm. Ja, men jag gillar tjurigt också, men idag var det faktiskt...
Ja.
Idag vill jag ha lite mer juice on the mid palate, så att säga.
Exakt. Kul övning,
tycker jag. Lärt sig mycket faktiskt och prova grejerna. Och vad, man får väl summera att man ska dricka mer, köpa till källan. För det är ju viner som uppenbarligen har potential att lagras med värdighet. Och utforska och prova många producenter. Och det finns ju många, både, det finns ju väldigt stora producenter och så finns det lite mindre liksom, småskaligt. Prova på det
brett. Ja, exakt. Prova brett och våga. Men kör lite privatimport och lite BS. För det finns ju ändå, det är inte jättelätt att ta på, men det finns en hel del när man börjar rota i de segmenten. Så gör det. Och så
kan man gå ihop några stycken också, för vissa har så här minimum 6 flaskor.
Ja, men liksom, exakt.
Och man inte vågar liksom chansa.
Mm. Kommer ner lite egna lådor, det tycker jag är perfekt.
Mm.
Ja, gott. Gott. Tackar vi för.
Du, tack så mycket, Andreas.
Skål.
Skål.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.